När Jonas är 12 år avslöjas hemligheten för honom.
Ja, och då berättade mina föräldrar att jag hade en halvsyster.
Avslöjandet sätter sina spår i familjen.
Ja, vi visste om det, men det var ingen som pratade om det riktigt.
Det kommer att ta 30 år innan Jonas till slut bryter tystnaden.
Ja, och jag var ju jättenervös när jag skulle ringa det samtalet.
Du lyssnar till familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Ja, det här är min mor och far när de var riktigt unga och lite busiga.
Vilket år kan det här vara taget?
Ja, vad kan det här vara? 67. Pappa var född 48. Morsan måste ha varit 17. Mamma är ju liten och blond. Och pappa ganska lång och mörkhårig. Han var väl en liten charmör. Och mamma var nog också ganska omtyckt skulle jag tro.
Jonas och jag bläddrar bland bilder som är tagna på hans föräldrar som unga någonstans i mitten av 60-talet. Det syns att de är nykära och på nästa bild i albumet har första barnet kommit. En dotter som 3 år senare får sällskap av Jonas och hans tvillingbror. Och sen några år senare en lilla syster.
Ja, vi bodde i hus och var ofta med pappa uppe i jaktstugan när vi var små. Jag hade ju tvillingbrorsan med mig vart man än gick. Hållit på mycket med sport. Framförallt handboll och fotboll. Aldrig något bråk, inget tjafs. Och vi sportade mycket som sagt var han och jag.
Jonas växte upp i en till synes helt vanlig familj i en mellanstor stad. Men så kom den där dagen då Jonas var 12 och den stora hemligheten avslöjades för honom. Det var fest där hemma. Vänner och grannar hade kommit över och det dracks och skrattades i vardagsrummet. Men så helt plötsligt ber Jonas pappa att hon ska sätta sig ner i rummet intill. Det är något viktigt han har att berätta.
Vi satt oss ner och han ville berätta en sak, att det var någonting speciellt. Och pappa berättade att vi har en halvsyster. Tänkte inte så mycket mer på det, utan man var ung. Man hade massa andra saker i huvudet. Livet gick vidare.
Jonas och hans syskon som är mitt i barn- och ungdomsåren lägger inte någon större vikt vid det som sagts. Det hela sjunker ner i någon sorts tystnad.
Vi pratar ju inte om det här någonting egentligen. Sen om mamma och pappa pratade om det sinsemellan, det har jag ingen aning om. Men vi barn fick ju höra några gånger ibland liksom att det skulle vara kul att fått prata med henne, men att det var ingen som tog tag i det, utan vi bara lät det vara.
Men bakom tystnaden fanns ett triangeldrama från mitten av 60-talet med passion och svek som huvudingredienser.
Ja, min pappa hade en affär med en kvinna. Samtidigt hade han en fling med en annan. Min mamma. Och båda två var gravida och han valde ju då att gå vidare med min mamma.
Jonas pappa var alltså tillsammans med 2 unga kvinnor samtidigt. Och som Jonas hört det berättas i familjen var pappan sedan länge förälskad i den som kom att bli Jonas mamma. Hon hade varit bortrest under några månader och när hon kom tillbaka fortsatte de sin kärleksresa. och Jonas pappa gjorde slut med den andra kvinnan. Men att de båda var gravida med bara 3 månaders mellanrum komplicerade det hela. Jonas pappa tar nu kontakt med pappan till den kvinna han övergivit. Han vill förklara sig och be om ursäkt.
Ja, han gör ju slut med den kvinnan och ska gå till hennes pappa och förklara och be om ursäkt. Men där var han inte välkommen utan han åkte ut därifrån.
Jonas pappa blir tillrättavisad och utsparkad. Han är inte längre välkommen dit. Och locket läggs på. Historien och sveket skulle tystas ner, vilket var svårt eftersom alla bodde i samma stad. Nu flyter många år förbi. Jonas mamma avlider och pappan drabbas av en demenssjukdom.
Till och från så är han klar. Vissa dagar så var han i militären och jagade. Så att när man kunde sitta och prata med han. Och sen så frågar man hur dagen har varit. Den var jättebra. Och sen 2 minuter senare så kunde han vara inne i lumpen och gräva skyttevärn och ha sig. Så att det var fram och tillbaka med hans demens länge där. Han blir inte bättre. Han blir ju snarare sämre. Och då vill man ju att halvsyrran ska få veta vem han var. Så sa jag det. Jag måste ju ringa upp Malins mamma och berätta hur läget är. Jag fick tag i hennes mamma och förklarade hur läget var. Men åren gick och ingenting hände.
Jonas inser att han måste göra något. Hans halvsyster Malin kommer i värsta fall att få reda på sanningen när pappan dör och bouppteckningen är klar. Så han beslutar sig själv för att ta kontakt med Malin i samråd med sina syskon och med sin äldre syster som stöd i bakgrunden.
Så jag beslutar mig för att ringa upp syrran Malin. Och svetten bara rann ur händerna.
Jag satt inne i mitt rum och svarade. Och så säger någon att jag heter Jonas och jag är din halvbror.
Så att mer eller mindre så gick jag rakt på sak och sa, jag är din halvbror.
Jag visste ingenting. Så att därför blev det ju här väldigt chockartat. Det satte igång mycket tankar.
Och det blev alldeles tyst.
Och någonting gjorde att jag varit väldigt, väldigt strukturerad. Så jag letade fram papper och penna. Och så kände jag att jag måste anteckna. Så jag inte glömmer liksom vad var det här för något.
Man hör hur penna och papper togs fram. Hon ville ha våra personnummer och namn. Var vi bodde.
Och när hon får höra namnet på Jonas tvillingbror faller allt på plats.
Och direkt visste jag vem jag pratade med.
De har träffats förut.
Mitt första sommarjobb, då var jag ledare som på ett sommarkollo. Vi paddlade och badade och spelade olika spel och grejer så här. Och jag blev väldigt fäst vid Jonas och Thomas.
Fastän det var så många andra barn som var på sommarläger, var just oss två hon kom ihåg.
Jag kommer inte ihåg någon annan av de som kom till oss då på de här sommarlovsaktiviteterna. Men Thomas och Jonas kommer jag ihåg. Och jag vet, jag visste var de bodde. Varje gång jag har cyklat förbi där så har jag tänkt, här är Jonas och Thomas, där bodde de. Och så här, så de har funnits med mig genom livet.
Ja, konstigt.
Och, det här är, för vi har sagt båda två, för när jag sa då, jag vet vem du är, Jonas. Lommabadet. Den där dagen på Lommabadet, det är någon som förbestämde att den här dagen måste ni komma ihåg.
För vad hände?
Det var ju så då att Jonas satt i en kanot och så råkade han slå en träpaddel på min tå och halva nageln vek sig rakt upp. Och det blödde och jag fick ta mig till sjukhuset. Ja, det var en rejäl smäll. Och jag vet inte hur många gånger vi har pratat om det nu efteråt, att det är så otroligt märkligt. Men då visste jag precis, jag vet vem du är. Ja, sen pratar vi liksom vidare. Och Jonas, han bekräftar ju bara, ja, precis. Det är Lommabadet.
Dagen efter så mejlade jag Malin tidigt på morgonen. Det var en måndag, kommer jag ihåg. Och frågar om hon skulle vilja träffas redan idag. Jag kan åka hem från jobbet. Och svaret kom ganska snart. Ja, jag vill träffas. Så då åkte jag hem och Malin kom ganska kort därpå hem till mig. Och jag öppnade dörren. Där stod Malin. Vi omfamnade varandra med en jättekram. Vi både pratade, skrattade och grät ihop.
Vad var det som rörde upp känslorna som ni grät?
Det var väl sättet på hur allting har hanterats. Vi har ju vetat det i så många år. Vi fyra andra syskon, medan Malin inte har fått veta någonting. Så det tycker jag har kändes fruktansvärt. Och se Malin vara så ledsen, men ändå så glad över att jag tog det här beslutet att ringa upp henne och förklara hur läget var.
Och jag hade tagit ledigt från jobbet för jag kände att jag måste agera i det här nu så att jag får bara klarhet i vad det här handlar om. Och det som varit väldigt viktigt, det var två saker. Det ena var att jag har inga helsyskon. Jag har 6 syskon, men alla är halv. Och det känner jag varit väldigt starkt för mig. Och sen för mig blev det väldigt stort det här blodsbandet. Vi har gener till så här, liksom vi delar någonting som är grundläggande. Och det har varit också väldigt, väldigt stort för mig.
Efter det där första mötet har Jonas och Malin kontakt nästintill varje dag. Och Jonas tror att det var viktigt att de träffades medan pappan fortfarande levde, så att inte överraskningen skulle ske vid bouppteckningen.
Ja, hade inte jag tagit tag i det här så tror jag att jag vet inte om vi hade haft samma relation idag, jag och Malin. Men efter att jag ringde upp henne och vi fick som fin första connection redan dagen efter, så jag tror att det gjorde sitt.
Jag började nästan gråta. Vi har hittat varandra liksom. Vi har det så bra och trevligt. Vi pratar om allt. Och
det bästa som har hänt. Med min bror.
Ja.
Mm. När Jonas och Malin träffades denna första gången hemma hos Jonas kom också frågan upp om den pappa som Malin växte upp med kände till historien. Så direkt efter mötet med Jonas skickade hon ett sms till sin mamma.
Och skrev det att nu vet jag. Jag är inte arg. Jag är inte upprörd. Jag skulle bara vilja få prata. Och kan du komma över till mig på en kaffe? Och hon förstod direkt. Och då skrev hon, jag sätter på kaffekannan, kom hit. Och då förstod jag ju att pappa som jag växte upp med, han vet om det här. Så då åkte jag hem dit och det kan jag säga, det var nog det nervösaste jag varit. Att liksom gå upp för tomten och in och liksom, det finns saker vi inte har pratat om. Och det var nog det som gjorde mig nervös.
Och vad händer?
Jag möts av stora kramar och jag märker ju mamma är, alltså det är ju en chock när man nu har levt ett liv och inte faktiskt fått säga någonting, för det är i grunden min morfar som la locket på att nu pratar vi inte om det här. Och är man 18 år, man är gravid, det måste ha varit så otroligt svårt. Så jag har så otroligt mycket förståelse för att hon har ju alltid levt under en press att det här kan avslöjas. Så jag har full förståelse att dels att de inte har sagt någonting, men att det också river upp så mycket. Här har man levt ett liv och försökt att göra det så bra som möjligt och sen så kommer det här fram. Så att det var väldigt mycket känslor. Men jag sa det att de beslut ni tog då, de var rätt för er då. Och det förstår jag.
Så kommer frågan om Malin vill träffa sin biologiske far.
Jag frågade Malin om hon skulle vilja träffa pappa. Och först var det en riktig tvekan. Men månaderna går och Malin säger att jag tror jag är redo för att träffa pappa. Och ja, vad gör man? Jo, jag ringer upp pappa och berättar att nu kommer du få träffa Malin. Han blir ju eld och låger. Malin är jättenervös. Kommer hem till pappa i huset. Och ja, jag har väl aldrig sett pappa så nervös någonsin, någon gång. Han ger henne en jättekram. Vi sätter oss och fikar. Han går och hämtar ett halsband som han har sparat i så många, många, många år. Ett guld halsband med ett hjärta. Och de sitter bredvid varandra i soffan bredvid varandra och han sitter och klappar henne på låret. Han var helt lyrisk. Han var jätteglad. Och det var en dag som han var i sitt fulla bruk mer eller mindre.
Hur kändes det för dig?
Nej, men jag satt ju där, precis som nu, nästan gråtvärdig när de satt där bredvid varandra och pappa levde på det länge.
Nej, men det var jättespeciellt. Alltså, jag var ju väldigt nervös, självklart. Hur ska det kännas och hur ska det vara? Och jag ser att han blir väldigt glad. Vi sätter oss i vardagsrummet i en soffa och sen bara pratar han. Jag tror inte jag sa jättemycket. Han pratar och berättar och pratar och berättar och just det här om att han har sett mig genom åren och att han velat ta kontakt. Men sen är det ju inte så att det känns som ja, men det här det är min pappa och så. det tar ett tag för att det här ska sjunka in. Och jag tror, nu gick han ju bort. Jag hann träffa honom en gång. Jag tror att hade jag fått mer tid med honom, då hade det ju blivit en annan sak. Men det var en fantastisk stund. Och sen avslutade han det med att han sa, jag ska hämta en sak. Och så gick han och hämtade, här ska vi sätta på. Och så satte han på halsbandet på mig. Men ska jag få det där? Ja, det är till dig, jag har sparat det här. För det har jag velat att du ska ha. Och det har jag haft på mig sen den dagen. Och den, ja, det betyder verkligen jättemycket. Han är med mig, fast när han inte finns. Så kan jag verkligen känna.
Men vem var det då som visste?
Ja, jag trodde ju att det var egentligen inte någon som visste om det här. Och jag bestämde mig för att jag ville prata med mina syskon om det här som jag vuxit upp med. Och då visade det sig, när vi satt och pratade, jag bjöd hem dem till mig och så ville jag liksom berätta bara det här. Då visade det sig att min bror visste faktiskt om det. Då hade en släkting på min pappas sida berättat det för dem. Och han menar på att antingen är en gammal mans fantasier eller så är det sant. Men våra föräldrar har inte velat berättat. Och då gör inte jag det heller. Och jag har liksom inget ont om att han inte har sagt något. Utan det var så här, jaha, du visste om det. Min syster visste inte om det. Men sen nu, i efterhand, har jag förstått att egentligen alla har vetat om det. Grannar och släkt har ju vetat om det. Men alla har nog liksom tagit ett steg bak och man går inte in och lägger sig i en annan familjs göranden. Utan det här är ju upp till dem om det ska berättas eller inte.
Och hur känns det?
Jag har ju pratat med några som då har vetat om det hela tiden. Och första frågan jag fick, hur tänker du om oss som inte har sagt något? Och jag har inte ens tänkt en tanke. Jag bara, men ni, det är ju inte ert fel. Utan det här är, mina föräldrar gjorde valet att inte berätta. Jag har full förståelse. Sen att alla andra har vetat, det är klart att det känns lite konstigt. Men jag har ju förstått att min uppväxt har ju blivit formad utifrån de här förutsättningarna. Så är det ju.
Vad menar du då?
Nej, men jag tänker att alla vet. Jag tänker att det måste ju vara så många som har tänkt och funderat. Och jag tänker själv liksom att bära på en sån här hemlighet som så otroligt många gör. Det måste vara så otroligt ansträngande, svårt, jobbigt. Och jag tänker det måste stjäla så mycket av ens liv att man går och tänker på, eller har med i bakhuvudet. Man kanske inte går och tänker på det hela tiden, men att det finns med en. Och jag har så otroligt mycket förståelse för att det här blev väldigt stort och jobbigt.
Hur blev förhållandet då mellan dig och din mamma efter det här?
Den dag när jag var där första gången och pratade med dem, så förstod jag hur otroligt besviken och sviken hon måste ha känt sig av min biologiska pappa. Som lämnade henne för en annan, hon är gravid. Men jag kände att här fick jag en sån stor pusselbit till mitt liv som jag måste få utforska.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du, följ oss gärna i appen Sveriges Radio genom att klicka på hjärtat. Så påminner vi om nya avsnitt.